Hallå du sömnlösa, Patrik här. Välkommen till den allra första utgåvan eller avsnittet eller jag vet inte. Nummer ett av Jag måste sova. Och vem är jag då? Men jag är också en av de där som kan ha svårt för att somna ibland och kan hänfalla åt att sätta ett par riktigt bra podcasts i kö och sen ha dem som bakgrundssorl och somna till det. Jag har provat att lyssna till, eller provat, jag har lyssnat på havsvågor, regn på plåttak, regn mot tältduk, vilket är väldigt mysigt. Vitt brus, brunt brus, rosa brus, brus i alla regnbågens färger. Men det som ändå i det långa loppet funkar bäst, det är att lyssna till folk som pratar, har jag märkt. Och jag vet för min egen del exakt varför det är så. Och det är ända tillbaka till när jag var väldigt, väldigt, väldigt liten. För att för mig var det alltid okej att släcka ljuset och sånt där. Bara man lämnar en liten glipa i dörren så att jag kunde höra de vuxna de satt där ute och pratade och småskrattade och hade trevligt. Och det var ju såklart för att, men det blir ju en trygghetskänsla att det fanns människor där så nära. Och människor som hade det bra, som kändes trygga i sig liksom. Och därför har det alltid för mig funkat bäst att somna in till när jag lyssnar till podcasts. Men så tycker jag att det är ett otroligt slöseri att ta de här genomtänkta bra podcastsen som jag lyssnar till för att använda dem som sömnmedel. Så då tänkte jag att jag har alltid funderat så här att men skulle jag vilja ha en podcast? Ja, jo, men det skulle jag kanske kunna tänka mig att ha, men då måste jag ha någonting att berätta. Då måste jag ha ämnen som jag har tankar kring. Och så är jag en sån här människa som väldigt gärna både vill ha livrem och hängslen på. Alltså att vara väldigt väl förberedd om jag ska göra en sån grej. Och då bara inser jag att skulle jag göra en sån grej så hade det aldrig blivit någonting. För att jag hade bara gått och förberett och förberett och förberett och gjort det alldeles för alldeles för förberett helt enkelt. Men att bara sitta och prata om lagom intressanta saker. Inte sånt som man kanske måste bara säga, det här vill jag verkligen lyssna på. Utan vi har väl alla legat bredvid någon i sängen och sen så har den andra människan börjat berätta någonting och så bara märker man hur man driver bort. För att det är så mysigt att där är en röst som pratar. Och sen så är det inte så kul när den andra människan säger, du, har du somnat? Nej, det har jag inte. Så därför har jag bestämt mig för att ge det här ett försök. Att bara sitta och, som jag gör nu i fåtölj här ute på landet, och prata om lagom intressanta saker. Och om du som jag är en sån som har letat och letat, så hoppas jag att du kanske känner att det här kan vara rätt. Och så kan vi spara de riktigt bra, intressanta podcasten till när vi vaknar och alerta och uppmärksamma. Helt enkelt. Och så tänker jag så här. Om du kanske tycker, när du tittar på hur långt det här avsnittet är, så tänker jag, men här är för kort. Jag kommer inte kunna somna på så kort tid. För det kan jag känna. Att jag bubbar upp så jag har typ en och en halv timme. Som är förberett. En timme i alla fall, minst. Som är säker på 15 minuter. Men man kan vara lite orolig. Så jag brukar göra så när jag använder Apples podcastprogram. Och Då gör jag så att jag letar upp ett, så startar jag det, och sen så letar jag upp ett avsnitt till. Och så håller jag fingret på. Nu, jag vet, du kanske vet det här redan, men det är nog inte alla som vet det. Eftersom Apple vägrar ju berätta om hur någonting fungerar. Det får man ju lista ut själv. Men om man håller ner fingret på ett avsnitt och så kommer det upp en ny meny, och då kan man välja spela härnäst. Och vill man ha ett avsnitt till efter det, så kan man ta spela upp sist, eller vad det står. Så då kan man ju ta det här avsnittet, och sen kan man ta kanske ett avsnitt till, eller jag vet inte, man kanske kan ta samma avsnitt flera gånger. För att, som sagt, jag är bara här för lite ljudligt sällskap för det. Så vad kommer jag prata om då, i det här? Ja, men, som idag, det är också sån här grej att för att överhuvudtaget kunna göra detta, så har jag bestämt mig för att jag ska inte ha något manus. Jag ska inte ha tänkt igenom för noga vad det är jag ska säga och hur jag ska säga det, utan det får komma lite grann som det kommer. Men då har jag ändå gjort lite rubriker i alla fall som jag kan ha så här, om jag känner att nu vet jag inte riktigt mer vad jag ska säga om det här. Så att idag så kan det dyka upp några avföljande rubriker. Det kan dyka upp signaturer, alltså signaturer till radioprogram och podcasts. Det kan dyka upp att jag pratar lite grann om mitt målande. Kan dyka upp att jag pratar om ett manus som aldrig blir klart, som heter Innocent When You Dream. Det kan bli att jag pratar om de grejerna eller om andra grejer. Jag tänkte jag skulle backa bandet till 2001. Och jag tror det var i början av 2021. Det var det. Och på den tiden så jobbade jag på en teater som skådespelare och som tekniker, som heter Skillinge teater, som ligger strax söder om Simrishamn. Och på den tiden så drevs teatern av ett par som heter Mikael Strandberg och Katarina Sell. Och Mikael blev min mentor i den världen, som lärde mig, han lärde mig väldigt mycket om förhållningssätt och att se, ja, jag ska inte fördjupa mig i det, för det är inte det den här historien tänkte att den skulle handla om. Men i alla fall så hade teatern bjudits in för att göra ett gästspel av Don Juan nere i Paris, ute i en förort, får man betrakta det som heter Vincennes. Och där ute i Vincennes så ligger de gamla krutfabrikerna där man tillverkade krut till när det var franska revolutionen. Så det är liksom byggnader från 1700-talet som är helt fantastiska. Är ni någon gång i Paris och vill se några väldigt speciella byggnader, så åk ut till Vincennes och besök Théâtre du Soleil och Théâtre Le Pied de Bois. Jag kan inte så mycket franska, men jag lärde mig uttalet på de här teaterna i alla fall. Och vad skulle jag komma till nu? Jo, och jag skulle följa med som det som kallas för inspicient, som man kan väl säga en typ av teknisk chef för föreställningen. Och det bestämdes att vi skulle ha med en massa scenografi och speciallampor och sådär. Så det bestämdes att jag och Mikael, vi skulle åka någon dag i förväg. De andra skulle flyga. Och jag och Mikael skulle ta deras bil och släp och packa in allting tekniskt där. Och så köra ner. Så, och det gjorde vi. Och vi tog nattfärjan från Ystad, vad kan vara, ner till Tyskland skulle jag gissa vi kom till någonstans. Och då satte Mikael igång det här. Det finns som en liksom så här tankelek att en väldigt egoistisk, väldigt egocentrisk lek, om man tänker efter, att man leker med idén att alla runt omkring en är bara statister i ditt liv, de är bara där för att skapa en illusion av ditt universum, av en verklighet, så att de är inte självständiga individer, utan de är alla bara del av en stor pjäs, ungefär pjäsen om ditt liv. Det var ju en kul kittlande tanke, och vi roade oss med den. Det tar ju en gäng timmar att köra ner och roa oss med den där. Men sen höll vi igång den här leken hela tiden som vi var i Paris. Jag vet inte hur länge vi var där. Vi var där en knapp vecka, tror jag. Och sen när vi hade packat ihop och skulle köra hem igen, så satte vi igång den här leken igen mer liksom aktivt. Och då började krypa under huden, både på mig och på Micke. Jag kommer ihåg, vi satt på en vägkrog i Belgien, kanske det var, på utserveringen där. Trots att det var januari. Nu känns det som att man har inte riktigt koll på minnena. Jo, vi satt i alla fall där. Nej, vi säger att vi satt inomhus. Så behöver vi inte bry oss om det var vinter eller inte. Vi satt inomhus. Vi kan ha suttit utomhus. Men grejen var i alla fall att jag började titta på folk som att, sitter du verkligen där bara för att vara statist i mitt liv? Hör du hur egocentrisk tanke det är med den här leken överhuvudtaget? Det är ju verkligen att göra sig själv till någonting som man verkligen inte är. Och så tyckte jag, men titta inte han på mig nu. Var inte det där lite för perfekt? Var inte det lite för vältajmat att det där skulle hända precis när jag såg det? Och jag märkte också att Micke också blev så här nojig. Inte så att vi blir paranoida, men liksom ändå, det är liksom, det tog tag i oss bägge två. Och sen slutade vi leken när vi hade kommit på båten tillbaka då till Sverige, den här färjan, nattfärjan. Och jag hörde vågorna, vi hade en hytt rätt långt ner, så att vågorna var väldigt nära vårt fönster. Och jag sa till Micke liksom, är inte det här höjden av och liksom att till och med se till så det är vågor utanför vårt fönster så vi får en illusion av att vi befinner oss på en båt liksom. Och då sa Micke, okej, jag tror vi måste stoppa den här leken nu för att jag klarar inte längre. Så där slutade den. Men varför jag vill säga att detta var vinter, det var för att det hade varit en enorm storm i Paris som nu får mig tänka att det kanske var höst. Det kanske var hösten 2000, hur var det? Herregud, jag minns inte. Men i alla fall, det hade varit en riktigt, riktigt, riktigt otäck storm som hade lagit fram över Paris. Och för första gången, tror jag, i Louvrens historia så hade man stängt ner stora delar av museet. För att det hade blåst ner träd över fönster och sånt där. Så det var massa skador på museet. Och jag tror de hade stängt av just i rummet där Mona Lisa hänger. Inte för att jag var där och ville kolla på Mona Lisa. Att folk blev så arga just över att man inte kunde titta på Mona Lisa. Att man hade liksom ingen förståelse för att det här är inte någon människa som har stängt rummet för att inte du ska se Mona Lisa, utan det är vädret som har spökat bara. En sån här grej när vi var i Paris också, det var ju att då hade jag ju all kontakt med tekniker och teaterpersonal och så här. Och som de flesta av er är väldigt medvetna om, så pratar ju fransmännen i princip ingen engelska alls. Så att jag var tvungen att ha en tolk liksom hela tiden. Någon som kunde översätta från svenska till franska och tillbaka. Och jag tröttnade på det. Jag kände mig väldigt, väldigt beroende. Men det gällde ju allt. Om jag skulle beställa mat eller vad det än var så fick jag ha hjälp. Och jag tänkte, nej, jag ska försöka i alla fall att klara mig själv. Så jag fick en av mina kollegor att lära mig hur säger man, jag är hemskt ledsen, jag pratar väldigt lite franska, pratar ni engelska? Och jag för mig att det är ungefär: je suis désolé, mais je parle seulement un petit peu français. Parlez-vous anglais, s'il vous plaît. Och den lärde jag mig så bra. Men det var ju också ungefär bara det jag kunde. Så när jag mötte en fransman som började prata franska, och så sa jag den här frasen då: je suis désolé, mais je parle seulement un petit peu. Så tyckte de att... Det verkar som att de tyckte att jag överdrev min okunskap i franska. Så att de trodde att jag kunde mer än vad jag kunde. Antagligen på grund av att jag just då kunde uttala väldigt bra. Så de fortsatte att babbla på franska. Och jag liksom... Så det var väldigt gott. Men vad jag märkte i alla fall... För att det blev inte mycket mer sagt. Men genom bara det här att visa att hade jag kunnat prata franska så hade jag gjort det. Det fick de här människorna att ändå mjukna. För att jag har hört att fransmännen kan vara så, jag vet inte, i brist på bättre ord, rabiata med sin franska. Och det mötte inte jag. Och det kanske var just för att jag gjorde den där lilla ansträngningen att säga att tyvärr så pratar jag inte så mycket franska. Och sen ett gäng år senare så var vi på filmfestivalen i Cannes. Och där pratar de ändå en del engelska, för att de lever ju på alla dessa olika festivaler och så som är där. Det är filmfestival, det är en tv-festival, där är, och den festival, eller vad det nu, konvent eller vad de kanske kallar det för, som de faktiskt tjänar mest pengar på i Cannes, har jag fått höra, det är arkitektkonventet eller arkitektfestivalen, för att den branschen har mycket mer pengar än vad filmbranschfolk har överlag. Men det var inte det jag skulle berätta, utan det jag skulle berätta, så här är jag alltid, byter spår till höger och vänster. Det var att det var ju ganska mycket amerikaner då som såklart kommer till filmfestivalen i Cannes. Och de gick på i ullstrumporna i engelska och var ganska bordusa, inte alla såklart, men några som jag såg, där man såg den här stackars fransmannen skulle sälja en crepe eller vad till honom, man bara såg den här människan, fick lite panik. Det blev jag minns inte några detaljer, jag bara minns att helt plötsligt så kunde jag känna att jag kan förstå fransmännen när de möter den typen av människor som inte ens bryr sig ett spår om att den på andra sidan inte förstår någonting. Vad jag får mig tänka på, jag bodde i Spanien ett tag och även i Tyskland. Och i Tyskland blev jag mer förvånad. I Spanien visste jag om att man pratar speciellt mycket engelska. Så där kämpade jag också för att lära mig så mycket spanska jag kunde så att jag skulle klara mig helt enkelt. Och jag tycker det är så synd att länder håller fast vid det här med att dubba. Som Spanien, Italien, Tyskland, Frankrike. För att de gör sitt folk en stor otjänst. Om vi tar engelskan som språk så är det ju ändå någon typ av... Dels är det ett modersmål för många människor, men det har också blivit ett universalspråk. Att har vi inget annat språk att kommunicera på så brukar många av oss kunna gå till engelskan. Och nu tror jag spanskan kommer att kunna bli ett sånt språk om inte allt för långt fram i tiden faktiskt. Men att ge människor i Europa till exempel så bristfällig kunskap i det här universalspråket engelska. Alltså språk är så viktigt. Språk berikar så mycket. Språk ger förståelse för kultur, tankesätt. Att jag bodde i Tel Aviv ett tag, och när jag och den människa jag levde med på den tiden flyttade dit så visste vi inte hur länge vi skulle stanna där. Vi visste inte om vi kanske skulle bosätta oss där eller det bara skulle bli en tillfällig vistelse. Vi hade vänner där sedan tidigare och trivs väldigt, väldigt bra i Tel Aviv. Så jag tänkte att, ja men, ska jag som skådespelare klara mig i Israel så måste jag ju lära mig hebreiska. Så med väldig liv och lust så satte jag mig an att lära mig hebreiska. Och det är svårt. För att det är ju som om du ska lära dig arabiska eller du ska lära dig ryska till exempel, så har du helt nya alfabeten som du måste lära dig. Och de här alfabeterna, de går inte att översätta liksom. Du kan inte ta det latinska alfabetet och göra en översättning till det arabiska eller kyrilliska eller hebreiska. För det är ju ljudbaserat. Alltså ett alfabet är ju baserat på ljud. Och då har vi en idé om ett ljud. Och den idén har inte andra språk på samma sätt, utan de kanske har två bokstäver istället. Och som i hebreiskan, just det, och hebreiskans bokstäver är väldigt vackra, de ser ut som små teckningar. Och då ska min hjärna först översätta den här vackra symbolen till en bokstav som inte har koppling till någon motsvarande bokstav i princip i mitt eget alfabet. Det är liksom, det är mycket matematik i huvudet där, men jag gjorde bra framsteg. Och så är det så här att i det hebreiska alfabetet, eller hebreisk skrift kan man säga, så det här med, istället för att ha självklara vokaler, så har de någonting de kallar för nikuds. Och nikudsen, om jag minns rätt, de sätter man ovanpå de här konsonantljuden då, eller bokstäverna, och de berättar för den som läser texten vilket vokalljud som kommer efter den bokstaven. Och det är smart, alltså det är ett sätt att göra det på. Vi har valt att sätta punkter över och till exempel, men vi har ju bara rena vokaler, men det har inte de, utan de jobbar på det viset. Och men det gör man bara i de heliga skrifterna, för att det blir lite så att har du inga nikuds så är det ju din kontext och din kunskap om språket som gör att du förstår vilket ord som finns där. Det är som om du skulle skriva ett ord på svenska och ta bort vokalerna, men genom din förståelse för kontexten så vet du ändå vilket ord som står där trots att det inte är några vokaler. Men nikudsen har man då i barnböcker och man har dem i de heliga skrifterna, för att det skulle vara fullständig panik om någon står och läser fel när den läser ur de heliga skrifterna. Och sen när du kommer upp då i lite högre ålder så stryker man nikudsen och de finns inte kvar. Och ja, jag tror ni börjar ana hur komplicerat det är med ett språk som du vill lära dig. Så jag kom, när det gäller hebreiska, jag kom bara till att lära mig några få väldigt såna här artighetsfraser och sånt där. Och jag kunde, min kunskap om alfabetet, så kunde jag gå runt på gatorna i Tel Aviv och gissa gatunamnen utifrån skyltarna. För att på alla gatuskyltar där så har de, överst står det på hebreiska och sen under det står det på arabiska och sen så under det står det på latinska alfabetet eller på engelska ibland. Så då kunde jag hålla för de andra och bara se det hebreiska och sen gissa mig till vilken gata jag befann mig på. Och sen så gick jag ner till facit som var två rader längre ner och insåg att jag hade rätt. Men att bara lista ut ett sånt ord, alltså ett gatunamn på kanske 8-10 bokstäver, det kunde ta väldigt, väldigt lång tid. Man måste liksom koppla om hjärnan. Man måste koppla om logiken på något vis. Det räcker ju egentligen man ska lära sig. Jag håller på att försöka lära mig spanska så gott jag kan via olika kanaler. Och det är ett sånt nötande och nötande. För i spanskan till exempel, där har man ju inte, man har pronomen, men man använder inte pronomen så mycket. Alltså jag, du och han, hon och de här grejerna. Man använder inte dem så mycket i tal, utan man stoppar in det i verbet istället. Så genom att verbet böjs på olika sätt så vet man vem det handlar om. Och bara få in det i skallen. Ja, vad är sånt nötande och nötande och nötande? Eller hur man bygger en mening på de latinska språken jämfört med de germanska språken och med svenskan som jag har förstått genom åren när jag bodde i Malmö till exempel. Så tyckte jag mig uppmärksamma att väldigt många av de människorna som hade svenskan som andra språk gjorde i princip exakt samma misstag grammatiskt. Och slutsatsen jag drog från det, helt ovetenskapligt, men slutsatsen jag drog från det var ju att då är det ju vi som är the odd man out, då är det ju vi som är de som har avarten, då är det vi som inte har ett språk som fungerar som mycket stora delar av världen gör. Och det ger lite ödmjukhet, känner jag. Jag kom faktiskt på ett skäl till med det här med att ha en, liksom säga, en distraherande röst, någon som tänker andra tankar än en själv faktiskt. Och det är ju man har med kvällarna och nätterna när det är någonting som oroar en och liksom hjärnan bara spinner loss när den går på högvarv. Det var då jag i vuxen ålder började lyssna på saker som kunde blockera ut de tankarna. Så det var inte bara det här gulliga med att det var barn och känna tryggheten från familjen och så här. Faktiskt. Vad sägs om en liten resehistoria? Den är inte så lång, men det finns en liten detalj i den som jag tänkte jag vill berätta om. För några år sedan så fick jag ett skådespelaruppdrag att medverka i en reklamfilm för ett sån här kryssningsrederi som seglar såna här kryssningsbåtar i Medelhavet bland annat. Och det var en sån här gigantisk båt som är över 300 meter lång, 320 meter lång tror jag, och kanske 18 våningar hög och sånt där. Och om man räknar alla passagerare och all personal så tror jag det var ungefär 7000 människor på den här båten. 7000 människor på en båt. I alla fall, jag skulle ta flyget från Köpenhamn ner till Genua i norra Italien. Och sen skulle jag gå på båten där och ha den enorma lyxen att få åka med den här båten i 8 dagar över hela Medelhavet. Och jag såg fram emot det, för jag behövde få lite, liksom det blev lite grann som semester också. Jag jobbar inte speciellt mycket per dag, kan jag inte säga. Det var verkligen ett riktigt lyxigt jobb. Så jag tog mig till Köpenhamn och på flyget där. Och det var ett direktflyg, tror jag. Jo, det var ett direktflyg ner till Genua. Och så påbörjade vi inflygningen till flygplatsen där. Och det börjar bli väldigt mycket turbulens. Alltså turbulens på en skala som jag aldrig varit med om. Det liksom verkligen hoppar och skakar och smäller i flygplanet. Och jag ser hur marken kommer närmare och närmare. Och det här känns bara som att det här är inte bra. Det här kan sluta illa. Och så sitter en man bredvid varandra. Och så säger jag helt lugnt, men på fullt allvar. Så säger jag helt lugnt till honom: är det så här det ska sluta? Och han precis lika lugnt tillbaka säger: ja, det är det kanske. Och jag ser hur landningsbanan kommer närmare och närmare, och det är fortfarande väldigt skakigt i flyget. Och när det kanske är, alltså jag ser landningsbanan väldigt nära, så vi kanske, jag vet inte, 20-25 meter från marken, då slår piloten på full gas och stiger igen och avbryter landningen. Och så kommer den en röst i högtalarna, en flygvärdinna som bara väldigt lugnt säger: ja, som ni märkte så valde piloten att avbryta landningen, och vi går nu upp och gör ett nytt försök igen om några minuter. Så det här var tydligen vardagsmat där i Genua. Och efter en stund så gick vi ner, och det var fortfarande lite skakigt, men inte alls lika skakigt, och så landade vi och så var allting frid och fröjd. Men det som är tänker på är just det här insikten att man kanske ska dö, och att man sitter i ett flygplan och det finns ingenting man kan göra åt saken, och att det måste vara där lugnet kom ifrån, att det blev så märkligt odramatiskt trots att det var en väldigt omtumlande upplevelse på sitt sätt. Och att det just inte, att det inte bara var jag som var så lugn, utan han bredvid mig var lugn, och det var ingen som gav uttryck för någon panik, även om många tyckte det var obehagligt. Det var min lilla resehistoria, för själva seglatsen är inte så mycket att berätta om. Det var ungefär vad ni antagligen, ni som inte har åkt en sån kryssning, vad ni antagligen skulle förvänta er. Den största skillnaden kanske bara att det var väldigt mycket ljud. Det var inte tyst någonstans. Var du än var så spelades det musik. Det fanns inte ett enda rum förutom hytten som det inte spelades musik. Och det var som sagt 7000 människor plus på den här båten. Jag skulle inte göra om det igen, kan jag säga. Just det, en av mina rubriker, eller mina eventuella rubriker för idag, det var ju historien om det där manuset som aldrig blev klart, men som var mer som ett experiment. Och det fick som arbetsnamn, så fick det namn efter en Tom Waits låt som heter Innocent When You Dream. Och alltihop börjar med när man når det här tillståndet, när man är liksom mittemellan vaken och sova, liksom när hjärnan börjar balla ur. Jag tror liksom den befinner sig dels fortfarande i den vakna världen, men sen tar den in sig i den här drömvärlden. Och det kan utspela sig så märkliga saker. Och så tänkte jag, men det där skulle jag vilja se om jag kan skriva någonting på. Att liksom bara dokumentera. Försöka dokumentera, återge det som jag upplever i de där halvvakna, halvsovande ögonblicken. Så jag hade under ganska lång tid, så hade jag liksom ett block som låg bredvid sängen, och de här ögonblicken dök upp, så liksom tog mig ur sömnen och bara skrev ner allting jag mindes. Och sen försökte jag höra vad sa de här människorna där i de här situationerna. Och så försökte inte heller liksom göra den här dialogen logisk, utan bara lyssna till vad de än sa. Och det blev liksom, det blev jätteskruvat. jag ska inte gå in på djupet riktigt med vad som händer, men det var i alla fall till exempel en situation, så är det två män som sitter i någon så här stort som ett liksom engelska bibliotek eller vad det man kan kalla det för, ni vet, de här med mörkbruna möbler och så böcker från golv till tak, och så sitter de i varsin stor Chesterfield fåtölj och pratar, och sen helt plötsligt kommer ljudet av ett tåg som låter som att det kör rakt igenom rummet, och männen bara slutar prata och tåget kör igenom, och sen fortsätter de sin konversation. Jag tycker själv att det var väldigt spännande att få se någonting sånt där. Jag kan tänka på det ibland när jag ser David Lynch grejer, att man ska inte försöka förstå, man ska bara åka med på resan. Men som sagt, det här manuset blir aldrig klart. Det blir så här strax över 30 sidor, och det motsvarar då en sida manus motsvarar ungefär en minut färdig film, så drygt 30 minuter film blev det. Men så blev jag så sugen på att jag skulle avsluta det, så att jag nästintill när jag var vaken och skulle försöka fortsätta skriva, men då stoppade mig själv, för att jag sa att det är inte så här den här historien ska berättas. Den här historien ska bara komma från det undermedvetna, eller vad det nu är för någonting. Jag förstod det senare. Jag hade som ett så här, att om man tror att man förstår vad det här handlar om, så har man inte fattat någonting. Var mitt lilla mantra kring det här, eller min tanke i det. För att det var väldigt abstrakt, och jag tror ingen annan skulle förstå någonting av det som händer. Men jag slutade skriva i alla fall. Och sen några månader senare, jag vet inte hur lång tid efteråt, så läste jag igenom det. Och helt plötsligt så var liksom hela manuset glasklart. Då visste jag vad precis varenda situation handlade om, varenda knasig dialog. Allting var reflektioner, bearbetningar, absurda inre tolkningar av vad som pågick i mitt liv just då. Jag kanske skulle jag börja skriva igen över saker som dyker upp i drömmar nu, och sen läsa om några månader för att förstå vad det var som hände, eller hur jag såg på det. Min kompis, min granne Malin, som jag berättade om innan, hon berättade idag att hon hade en dröm. Hon hade många drömmar där hon är liksom bara så stark och det går så bra. Och nu senast har haft en dröm där hon gjorde sån här chins, sån här styrketräningsgrej, och det gick bara så himla lätt. Och så när jag ser på hur det går för henne i livet just nu, så är det liksom så uppenbart att i drömmen så ger hon sig cred för att det faktiskt går väldigt bra i hennes liv just nu, med jobb och massa olika grejer och projekt och så här. Jag är ingen Freud, så jag ska inte gå djupare än så i det, tänkte jag. Och jag tänkte att kanske har du somnat nu, och då hoppas jag att du får sova gott hela natten. Och att du kanske hörs igen. Och är det så att du inte har somnat, och du känner att du behöver lyssna på mer, då hoppas jag du har laddat ett avsnitt till av någonting.